För den som sitter hemma och snurrar på sin jordglob är det lätt att se vilka enorma distanser som i norra och södra Atlanten skiljer Europa och Afrika från de amerikanska kontinenterna. Undra på att det var svårt för Columbus och gänget att ta sig över. Att det tog lång tid för de två världarna att i aldrig tidigare skådade våndor bli en värld. Men snurra gärna jordgloben ett halvt varv till. Då är inte längre skillnaden mellan den eurasiska och den nordamerikanska landmassan så mycket att hurra för. Mellan Kap Prince of Wales och Kap Dejnov på den asiatiska sidan är avståndet 85 kilometer. Det är ungefär som avståndet mellan Piteå och Skellefteå. Oturligt nog för dagens huvudrollsinnehavare, Vitus Bering, gick detta honom förbi. Dimman låg tät när Vitus fartyg seglade mellan Asien och Alaska. Han missade det sund som idag bär hans namn. Otur, men så kan det bli. Det här avsnittet, det handlar om den expedition som har kallats den största genom historien. Det var Ryssland som under första halvan av 1700-talet skickade ut allt de hade i östlig riktning. De gick all in på flora och fauna, folkslag och färdleder. Ingen sten skulle få ligga orörd när den stora nordliga expeditionen dundrade iväg. Dess ledare, han var dansk, Vitus Bering. Och där ingick massor med forskare, mest kände Georg Wilhelm Steller, ni vet han med sjökon. Det är en vidunderlig berättelse vi idag tar oss an i historiepodden. Pälsmössa på, för nu åker vi allesammans till Kamtjatka-halvön.
Det gör vi och välkomna till detta äventyr, för det kommer ju bli ett.
Mm, ni är varmt välkomna.
Ja, jag vet ju att vi har pratat om den här sjökon tidigare.
Mm.
Alltså Ställes sjöko då i avsnittet om nordostpassagen resan som Nordenskjöld gjorde.
Han gick ju i land på Beringsö där han tog med sig ett skelett från Ställers sjöko som idag finns på Naturhistoriska riksmuseet här i Stockholm.
Just det. Och det här på 1800-talet, slutet på 1800-talet. Och det där hade ju du då nosat fram i det avsnittet och pratade väldigt mycket och varmt om. Så jag kände igen den där sjökon när den dök upp nu här i veckan igen. Och det gör den ju inte så ofta längre då, eftersom den är utdöd, va?
Ja.
Och dog ut bara 27 år efter det att Steller och Bering hade varit där och vänt runt. Och då så sa ju du i det där avsnittet att det var ju synd att de gjorde det. Kunde de inte bara ha låtit bli att ramla in där? Och det kunde de ju faktiskt ha låtit bli, som vi kommer att märka idag.
Ja.
Men nu gjorde de inte det, utan de hamnade där och då upptäckte man de här stackars sjökorna som hade noll. Det var det också väldigt fascinerad över i det här avsnittet. Vi kanske slänger in ett klipp av det hela då från där, jag vet inte.
De bara dröjde sig kvar där, tålmodigt och godtroget. För alltså, deras stick evolutionärt i tusentals år hade ju varit att äta tång, ha tjock hud och röra sig långsamt för att inte göra sig av med någon energi.
Men du sa ju det att de hade ju noll respekt eller förståelse för att människan var farlig. Så att man sköt dem där, så de andra låg bara kvar och väntade på att bli skjutna själva.
Alltså det är ju, jag blir fortfarande ganska ledsen när jag tänker på Ställers sjöko. Det är näst efter valarna det största däggdjur som har överlevt in i historisk tid. Mm. Och barkdjur kallas de. Flyktbeteende eller aggression eller så, det hade inte legat i, det hade de inte behövt under tusen och åter tusentals år. Sen tar det 3 decennier och så visar det sig att det hade man i själva verket visst behövt.
Ja, men i själva verket. Ja, men de hade ju inte stött på så himlens mycket människor innan, eller någon annan som hade varit någon naturlig fiende. Och om man hade gjort det, om det hade kommit någon, så var det ju så att de hade ganska tjock hud. Det var ju en av grejerna de hade också, för att klara kylan och sånt, man antar jag.
Ja.
Men harpuner hade man inte liksom utvecklat något försvar mot. Nej. Och heller inte förståelse överhuvudtaget att en harpun kunde vara farlig. Inte ens när man såg alltså ens brorsa eller syra gå åt genom ett harpunanfall.
Men det är ju också, varför jag tycker att det är en så sorglig berättelse är ju egentligen inte för sjökornas skull. För jag menar, de är ju alla döda, de lider inte där de är nu. Men det säger ju någonting så sorgligt om mänsklig civilisation också, att det kan gå snabbt, va?
Ja, till människans försvar så har jag läst någonstans att sjökon, eller Stellers sjökon då, inte var på piken så att säga ens när Bering och Steller kom dit, utan det var på väg ut för redan, tror man, va? Så att vi hjälpte bara att slog den sista spiken kanske ändå i sjökons sista.
Ja, det är ju i och för sig kanske lite trösterikt. Ja, vi hamnade direkt i sjökon. Det var inte riktigt beredd på. Vi kommer behöva jobba oss lite grann för att ta oss till Beringsö och Stellers sjökor. Först ska vi lägga på lite musik, sen ska vi börja prata om Sibirien.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Dagens geografiska Ryssland fanns ju inte på 1500-talet, åtminstone inte i början. Däremot fanns det ju enorma ödevidder österut, det vill säga Sibirien.
Mm.
Som kanske, ja, det var inte helt öde i och för sig. Men det är ett ämnesområde som man kan återkomma till, tänker jag. För att det är nästan lika intressant som Vilda Västern, det vill säga Vilda Östern.
Mm.
Kan man säga. Vi pratade en del om den här expansionen österut i avsnitt 437 om pälsjaktens gyllene sekler. För det är ju pälsjakten som är den, kan man säga, drivande motorn i rörelsen österut. Och det är ju, ja, men det är ju lätt att romantisera vildmark och ödeliv generellt, tänker jag. Alltså att leva ute i det vilda, va? Det har ju något. Det finns en film från 2007 som heter just Into the Wild och handlar också om Alaska.
Det är ju en, skulle jag säga, epokgörande film. Alltså nästan alla, kanske framförallt killar men även tjejer i vår generation, såg ju Into the Wild och blev djupt påverkad.
Alltså är det så? Jag har inte hört talas om den så mycket förutom att jag minns själv väldigt noga.
På en fest jag var på en skola där jag jobbade, så började en kollega prata om Into the Wild och hur mycket han har fjällvandrat, hur det har påverkat honom. Och sen blev det som någon sorts bekännelsecirkel där alla bara gick runt och musiken påverkade mig så mycket. Och det var starkt för många.
Ja, jag hör det. Och som sagt, jag då helt oberoende av den här lilla kretsen och kotteriet på din skola som har sett det här, har ju också sett den och kommer ihåg den. Men det kan ju också vara så att du nu utifrån ditt enstaka tillfälle av erfarenhet där fler än två människor hade sett den här, gör en lite stor sak av det och säger att det har påverkat en hel generation.
Ja, alltså det är väl fler som har sett Titanic, men... Alltså Into the Wild är ju en viktig film för många.
Ja, det kanske man kan ändå säga. Den har ju något, va? Och det är den här drömmen om att klara sig själv ute i vildmarken helt enkelt. Och det finns ju allt mindre av den där vildmarken kvar. Men det fanns en hel del på 1500-talet.
Jo, tack.
Och på bara 40-50 år la den ryska staten de här territorierna öster om Uralbergen under sig. Under 1600-talet.
Mm.
Den första ryska utforskaren som nådde fram till Stilla havskusten gjorde det 1639.
Mm.
Då hade man nått fram, så att säga. Och han hade det mycket ryska namnet Ivan Moskvitin.
Ja, det är väldigt ryskt. Det är nästan ett sånt här Kalle Anka-namn.
Kunskapen om Sibirien var ju trots det här väldigt länge väldigt bristfällig.
Erik och Anna-Greta Dyring som har skrivit boken Polardrömmars höga pris konstaterar att mellan 1581 och 1639 så hade det ryska riket på ett halvsekel då vuxit med en yta motsvarande 25 gånger Sveriges storlek. Så det är ju stora ytor det här.
Även om man känner till det så är bra siffror att... har i huvudet.
Och det var ju såklart inte helt enkelt att införliva den här helt enorma världsdelen som det handlar om i en stadsbildning. Att från Sankt Petersburg via ett system av nästan inga vägar, något litet fåtal fort och lite administrativa punkter ute i det här enorma Sibirien få kontroll över den här enormt värdefulla pälshandeln. Det gick inte, va? Utan man behövde ju massor med saker från ryskt håll. Kartor behövde man. Sjökort, det vill vi ha. Koll på saker och ting. Växter, djur, människor. Kanske fanns där till och med den här framkomliga vägen via den så omtalade nordostpassagen. Det här visste man ju inte. Och 1700-talet som är den praktiska nyttans århundrade. Upplysningens århundrade. Lantmätarens och kartritarens århundrade, det är ju då man ska börja ta tag i det här. Och vad händer i Ryssland under 1700-talet?
Alltså när man säger ordet upplysning så kanske inte det första som kommer upp i huvudet är Peter den store.
Nej.
Men var det något Peter ville så var det att lyfta Ryssland till en högre nivå av civilisation. Och han var ju då den tsar som styrde Ryssland i början på 1700-talet. Och det är lite som när man levlar upp vad här nu var i ett strategispel. Det är det han håller på med, kan man säga. Och det behövs resurser för det helt enkelt. Och då behöver man inventera vad har vi för resurser här eventuellt. Så Peter vill ju sätta Sibirien på kartan. Och då menar jag på riktigt på kartan. Ja. Vi ska ta reda på vad som finns här. Och han hade ju tagit intryck av Europa via studieresor och så. Och sett och lärt. Paret Anna-Greta och Erik Dyring, de sammanfattar honom så här i boken Polardrömmars höga pris. Han var storvuxen, härsklysten och grym. Samtidigt var han en praktiskt lagd man med sinne för hantverk, kartografi, sjöfartskunnande och politisk administration.
Jag tänkte när jag sa upplysningen, den egentliga upplysningen är ju senare under 1700-talet och knutet till ett antal författare och så, men det växer ju också delvis fram ur det som 1700-talet redan var, en slags utforskandets och, som jag sa, den praktiska nyttans århundrade.
Precis, och Peter är ju en representant för det här praktiska.
Mm.
Men vad jag menar med att man kanske inte kommer att tänka på honom är att han också var ganska brutal.
Ja, precis.
Det var inte han som stod först i kön av och liksom härskare som ville avskaffa tortyr.
Nej, han hade despotiska drag, va? Peter den store.
Det kan man ju milt uttryckt säga. Men han är ju också komplex på det sättet att han vill förnya och reformera hela tiden.
Mm.
Och hans största intresse här i livet var ju havet. Och det är ju lite ironiskt med tanke på att han härskar över det största sammanhängande landområde som gick att hitta på hela planeten. Så att han var också rastlös och gillade att sitta och pilla med administrativa åtgärder som skulle bli en snygg slutprodukt egentligen. Och det var mycket roligare att hålla på med slutprodukten än basen, kan man säga. Det var helt enkelt roligare att visa upp professorer på ett universitet än att försöka lära folket att skriva.
Just det.
Om man uttrycker sig så. Henry Trojan, som har skrivit en biografi om Peter den Store, som heter just Peter den Store, Trojan skriver så här: då Peter 1713 konstaterat att ingenjörsskolan inte kunde uppvisa mer än 23 elever, skickade han dit 77 unga män, alla söner till tjänare i hans palats. De lärda professorerna fick börja med att lära dem alfabetet. Otålig som alltid försummade Peter fundamentet för att ägna sig åt toppen. Sent om sidor beslöt han att stifta en vetenskapsakademi. Projektet hade han haft i huvudet ända sedan sitt besök i Paris. I Tyskland värvade han ungefär 15 lärda män som skulle sitta i vetenskapsakademin. Akademin flankerades av ett gymnasium och ett universitet. Då de illustra föreläsarna skulle träda i funktion kunde de konstatera att det inte infunnit sig några åhörare. Detta fick inte bli något hinder, utan man skaffade in några från utlandet. Och för att fylla på denna något tunnsådda publik gick professorerna och lyssnade på varandra.
Kollegialt lärande.
Ja, det kan man säga. Men det är också ett tecken på att det här är ett land, va, som inte vänder runt i föreläsningssalar på universitet i regel. Utan man är fortfarande bönder. Man brukar ju säga om Peter att han försöker lyfta Ryssland ur medeltiden. Och det är ju knepigt, va, om man ska direkt placera bonden i ett universitetssal. Men Paris nämndes ju här i förbifarten också, och han var ju där runt sekelskiftet 1700, och då var det någon i franska akademin som han pratade med som frågade: är det sant, Ers Majestät, att Amerika sitter ihop med Sibirien? Och då stod ju han där som en fågelholk och kunde inte svara, för det här visste han inte.
Nej.
Och det där gnagde huvudet på honom sen. Sitter mitt land ihop med Amerika, tror. Och för att ta reda på den här saken så krävdes ju då en utforskningsexpedition. Och han överlämnade den uppgiften till amiralitetet. Det var hans favoritgäng.
Mm.
I slutet på 1724. Och ansvaret för expeditionen överlades i sin tur på dansken Vitus Bering, som arbetade i den ryska flottan. Peter hade hört gott om den här dansken. Han hade i och för sig sagt upp sig ifrån flottan eftersom han inte hade fått någon befordran. Men då stoppade Peter det och sa: nej, du kan inte lämna oss nu, för du ska befordras, det ska jag se till. Och så blev han befordrad och så fick han den här uppgiften. Sen dog ju Saren någon månad senare.
Ja, exakt. För han hade ju inte bara den här gryende tanken, sitter vi ihop med Amerika? Utan han hade ju också fått stora problem med urinblåsan. Ja. Läkarna hade till sist valt att operera och lyckats lösgöra 2 liter blockerat urin. Och då har Peter tillfrisknat. Och under 1724 har återigen börjat bege sig ut på visitationsresor. Och det är då, i den krönika som tysken Jakob von Stalin skriver, som Peter den store ger sig ut i finska viken för att rädda några skeppsbrutna sjömän, blir nedfrusen och insjuknar igen. Och det ska sägas, det är bara tysken som påstår att det gick till på det här sättet.
Det är ju det som är problemet. För det är en ganska heroisk berättelse som inte alls på det sättet är symptomatisk för Peter den Store, att han är så medkännande att han springer ut och försöker rädda människors liv.
Nej.
Samtidigt så är ju de här människorna sjömän, och det var ju dem han brann för. Och han var ju väldigt impulsiv. Så att det skulle ju hålla i så fall. Så att det är svårt att bedöma sanningshalten i det som händer i den här storyn. Och problemet är att det bara är den här tysken som har skrivit om det, så att säga.
Så är det. Men om man vill så kan man föreställa sig att Peter den store dör efter att ha rusat ut i finska viken för att rädda lite skeppsbrutna sjömän.
Med en urinblåsa som precis har blivit användbar igen.
Ja, exakt. Läkarna står där på strandkanten och ropar, Peter, det är inte värt det! Spring inte! Kom tillbaka! Oavsett vilket så är han döende och kommer dö.
Men innan dess så hade han alltså personligen hunnit ge Bering instruktioner. Och Bering skulle ta sig till Kamchatka, längst i öster ligger det, mot Stilla havet. Och där skulle han bygga 2 fartyg och segla norrut och undersöka den där kopplingen mellan Sibirien och Amerika. Mm. Bering var vid det här laget 44 år gammal. Han hade fötts på Jylland 1681. Och man kan väl säga att den här uppgiften han hade fått nu av Peter den store, det är väl det som är hans biljett in i historieböckerna och i atlasböckerna.
Det är inte sannolikt att vi hade haft ett avsnitt där han är huvudrollsinnehavare om man bara hade fortsatt slugga på mellanchefsnivåer i olika länders flottor. Jag har fastnat väldigt mycket i just hur mycket landmassa det är som skiljer Sankt Petersburg, där Peter den store har beordrat Bering och Kamchatka dit han ska. Det är en hel värld som ligger mellan dem. Alltså om man börjar knata idag så kommer det ju passera Vitryssland, Ukraina, delar av Mellanöstern, Kazakstan, vilket nästan är en världsdel i sig självt. Den ska vi passera i sin helhet. Sen det nästan lika stora Mongoliet knatar man förbi. Även det ska passeras i sin helhet. Sen Kinas nordöstra delar. Sen Japan. Det är inte så att man går igenom de här länderna, utan det här ligger då söder om den rutten genom Ryssland man tar. Men så att man får någonting att orientera sig på kartan. Och det är inte heller så att det gick något mjukt, fint, väl upplyst elljusspår från Sankt Petersburg till Kamchatka-halvön, utan det här var ju över träsk, genom taigan, över stepp. Det är ganska ogästvänlig natur, mycket av det.
Jo, vars. Det var inte någon som hade lagt ut en mysig gångväg med sågspån och elljusspår, som du säger. Nej. Utan det var väldigt mycket annat. Och statusen på det ryska imperiets närvaro både i Kamchatka och mellan Uralbergen och Kamchatka är ju högst sporadisk. Där borta i Kamchatka är ju några rangliga träfort i princip, och sen är väl något annat rangligt träfort här och var på vägen däremellan. Mm. Och de myndighetspersoner som sitter där är ju inte särskilt hjälpsamma av sig när det kommer en expedition och vill ha assistans på olika sätt. Det här kommer väl till senare. Och hur det såg ut i nordöstra Sibirien hade ju ingen överhuvudtaget någon aning om. Det var helt outforskat. Och den sista etappen från Jakutsk, som heter, till Stilla havskusten, det var ju den tuffaste biten.
Mm.
Jag försökte nu då via Google Maps ta reda på hur långt det var mellan Jakutsk och Ochotsk som det heter. Mm. Men det gick inte att få fram några uppgifter på det.
Nej. Nej, jag har faktiskt försökt med samma manöver hur lång tid det skulle ta att köra bil och så, men den hittar inga vägar.
Är det bromsat nu på grund av nutida moderna angelägenheter att Google inte har tillgång till det?
Det här vet inte jag.
Nej, och inte jag heller ju. Men man skulle vilja ha en referens på något sätt så man kunde förklara hur långt det är eller inte.
Ja.
Men det är en flod som går där alltså en bit ifrån då.
Alltså Jakutsk ligger ju vid floden Lena. Ja. Och det är ju den närmsta centralort som fanns här i nordöstra Sibirien. Men även därifrån så var det ju, som du säger, ett helvete att ta sig till Ochotsk.
Ja, alltså det är ju sumpmarker och det är vilda, täta skogar och forsande floder och branta stup som man ska ta sig igenom där. Och när man väl är framme i Ochotsk så är det inte en stor metropol man kommer till där, utan det är ju 11 byggnader.
Ja, ungefär. Precis. Det är 10 stycken familjer som lever i en by vid världens ände.
Då är det dags att kavla upp ärmarna och börja bygga fartyg. Alltså en annan tycker att man springer runt och fixar en massa hela tiden. Särskilt på eftermiddagar och kvällar. Alltså det är tvätt som ska vikas, mat ska lagas, bord ska torkas, kattlådor ska tömmas, leksaker måste plockas upp och numera så har jag hönor som ska matas också. Och hela tiden har man ju målet när man springer runt där att snart får jag sätta mig i soffan och ta det lite lugnt. Och sen kommer den där stunden, äntligen, så sjunker man ner och så tänker man att nu blir det lite slöskrollande här på telefonen.
Är det Alfons Åbergs pappa som jag sitter och pratar med här som stuvar in allting så snabbt som möjligt för att få lite lördagsfrid?
Ungefär så, ja. Förutom att det händer lite oftare. Och då kommer det alltid något önskemål, precis som man sa att det är, jag är törstig.
Pappa! Jag är törstig!
Eller att Jenny ska ha någonting uppe för någon hylla som jag har ställt något på som hon inte når eftersom hon är kortare än mig, va? Eller någon katt som står och vålar och ska ut. Ja, något händer alltid så planerna grusas och så måste man resa sig upp. Och jag undrar om Bering också kände så efter att han hade tagit sig igenom allt det där från Jakutsk. Att nu när jag tagit mig igenom de här vildvuxna skogarna och de där störtande strömmarna och vadat mig igenom de här träsken, nu ska det bli skönt att sätta sig ner. Och då precis, då så är det någon som säger, var har vi lagt yxan? Och då måste han resa sig upp igen och börja hugga ner träd för att bygga skepp. Ja,
ja. Jag är inte säker att Vitus Bering, alltså förvisso som vi märker så var han en ganska försiktig och metodisk kapten, men jag tror inte han var en sån här pappa Åberg-människa som framförallt drömde om att få sätta sig i fåtöljen med tv-nyheterna, tidningen om pipa, utan att det finns ändå någonting som gör att du i rysk tjänst beger dig till Ochotska havets kust.
En liten stund att sätta sig ner efter de här åren av tragglande genom en hel kontinent.
Ja, absolut.
Strapatsrikt ändå. Att börja bygga fartyg här från grunden är kanske inte det första man dömer om.
Nej, sen har han ju med sig timmermän. Det är ju, han sköter ju mer
just det,
papperna och ordergivningen och så än själva huggandet och hyvlandet och spikandet.
Du menar att han kanske ändå satt ner en stund och pekade mest?
Ja, på det sättet är det väl kanske som ditt liv, Daniel. Att det kommer någon kosaktimmerman med en debil fråga precis när man har satt sig ner.
Alltså, som person var han ju en duktig administratör, så att han kunde väl arrangera det här. Han var ju plikttrogen, noggrann, men också ganska barsk och inte alltid särskilt diplomatisk. Men han kunde väl sätta folk i arbete här, tänker jag med.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi och Ochotsk låter Bering och hans gäng bygga ett fartyg, Fortuna, som via två resor fraktar material och manskap över till Kamtjatka. Och Ochotsk ligger ju då vid ett innanhav vid Stilla havet, och Ochotska havet kallat. Så att man får ju alltså göra en resa över ett litet hav för att ta sig ut till halvön som ligger vid det större havet. Och det är det de har lyckats med nu. Väl på Kamtjatka, då är det same procedure as last year som gäller. Nu ska man bygga nya skepp. För det var ju det som Peter hade beordrat. Sankt Gabriel heter det skeppet som man färdigställer där. Och med det så kan Bering äntligen börja utforska den här frågan som den numera döda tsaren hade fått fastkilat i hjärnan. Sitter Sibirien ihop med den nordamerikanska kontinenten?
Ja, och då måste man segla norrut, och det gör man ifrån och med sommaren 1728. Och första månaden så ser man hela tiden den asiatiska kusten, men inget på andra sidan.
Nej.
Och ju längre norrut man kommer, desto mer dimma och mer dis blir det, och Bering börjar bli nervös. Vad är vi egentligen? Alltså, jag ser ingenting längre här. Och så håller man rådslag och bestämmer att ja, men vi fortsätter segla en bit till. Och så seglar man så man kommer 67,5 grad norr.
Mm.
Och där tänker Bering att nej, nu jag ser ju fortfarande ingenting. Nu vågar vi inte längre här, tror inte jag.
Det är ungefär i jämnhöjd med Kiruna om man ska dra en linje på en jordglob. Ja.
Och vi vet ju då att här har man ju passerat sundet.
Ja.
Men han var inte lika säker. Jag har sett uppgifter på att han hade noterat att nu ser jag inte kusten längre västerut. Så att då kanske vi har passerat sundet. Men det här är väl spekulation, för han har ju inte själv skrivit någonting, vad jag vet, som har antytt att han har förstått att man har seglat igenom ett sund.
Nej.
De har ju aldrig sett den amerikanska kusten.
Nej.
Och han tänker ju att här blir det inget kul att övervintra. Det är bättre att vända nu för säkerhets skull. Så då vänder man ju tillbaka utan att vara säker på att man har hittat något sund egentligen. Men det hade de ju gjort, och det kan vi säga i efterhand.
Ja.
Förvisso så kan vi också säga att det är andra som har hittat det här sundet före honom. Och också utan att ha förstått det egentligen då. Redan 1648 så är vi ju ett gäng pälsjägare under ledning av en kosak, Semyon Deshnev, som tar sig igenom sundet.
Mm.
Och då höll man på att leta efter jaktmarker. Det var 7 småbåtar som tog sig igenom sundet. Alla båtarna gick under. Och av de här 90 männen som var ute och åkte där så överlevde bara 25 stycken.
Mm.
Men uppgifterna om det där äventyret stannade i ett arkiv i Jakutsk ända fram till 1736, när en tysk historiker hittade de där dokumenten. Så varken Bering eller Peter den store kunde ju veta något om det där sundet.
Och som sagt så hade ju inte Deshnev heller fattat att han åkte genom ett sund.
Nej, just det.
Sundet är döpt efter Bering, men den mest östliga punkten i Asien är döpt efter Semyon Deshnev, Kap Deshnev. Makarna Dyring skriver, så långt de vetenskapliga belöningarna. I själva verket hade tjuktjerna i Sibiriens nordöstligaste hörn och Alaskas urbefolkning korsat sundet mellan kontinenterna i hundratals år. Men det är, som det brukar heta, en helt annan historia. Vitus Bering hade väl på många sätt misslyckats med sin första expedition. Någon landförbindelse hade han inte hittat. Dessutom hade han inte friskt seglat vidare in i ishavet för att se om det fanns någon nordostpassage. Han var, som jag var inne på tidigare, en lite försiktig kapten. I alla fall inte en helt våghalsig sådan. Och det är inte så att alla makthavare älskar en lite försiktig kapten. Men någon som dock älskade Vitus Bering, vilken övergång va? 10 år i poddandet så har man blivit yrkesman. Det var Anna Bering. I den berättelse som hittills mest litat på liksom, den geografiska skalan i uppdragen så kommer vi nu få presentera lite tvättäkta personlighet. För Anna Bering var en viljestark människa. Hon kom från Viborg. Jag har inte fått någon riktig klarhet huruvida hon var finsk eller ryskättad, men jag tror att hon var ryskättad. Inte för att det spelar någon roll egentligen. Och Anna, hon var en person som levde i görandet. Många andra lever ju i talandet eller i väntandet. Men så var inte Anna Bering. Till exempel så reste hon en halv världsdel för att möta upp Vitus på hans väg tillbaka. Och det är samlad trupp som Anna och Vitus Bering 1730 anländer till Sankt Petersburg.
Mm.
Och med sig har han ju en hel del imponerande kartor som kunde visa på vilka insatser som har gjorts. Och det är ju sant. Alltså man använder ju gärna begreppet blinda fläckar på kartan i bildlig betydelse. Men det Vitus Berings team har gjort är ju de har fyllt i en hel del blinda fläckar på kartan. Har tagit reda på hur kustlinjen ser ut, var de värsta träsken finns, var tajgan är svårast att passera och så vidare. Men de där högt flygande molnen, det hade han ju inte fixat. Det är inga problem, berättade Bering. Det som behövs nu är att staten gräver riktigt djupt i sina fickor och så sen gör vi om det hela, men i en upplevlad, för att använda det uttrycket igen, omfattning. Sibirien är stort, det är en riktigt, riktigt, riktigt fet upptäcktsfärd vi ska ge oss ut på allesammans. Vi kartlägger rubbet. Vi tar med oss tamboskap. Vi bygger saltverk och anlägger nya samhällen.
Mm.
Och han får planen godkänd.
Ja, det är amiralitetet som godkänner det här. Att en ny expedition ska göras. Och det är den som är, ja, vad kallas den då, allt möjligt. Det är ju framförallt den stora nordliga expeditionen, men det är också en Kamchatka-expedition och sådär. Och den måste ju ta sig till Kamchatka först då, i och för sig. Och då är det på vägen dit man ska göra en massa grejer med. Och 1733 lämnar det här enorma gänget av olika typer av människor Sankt Petersburg. Paret Dyring konstaterar att varken förr eller senare har världen skådat ett mer storslaget upptäckarprojekt.
Nej, kanske USAs utforskande av Antarktis på 1940-talet brasklappar de med.
Det här projektet kommer att hålla på mer än 10 år. Och jag har sett olika siffror på antalet deltagare. Mellan 4000 och 10 000 man har sett.
Mm. Det beror väl delvis på vilka man räknar som deltagare också, för det är ju massa bärare och sånt.
Ja, precis.
Det är inget där. Vi jobbar smalt och effektivt. Vi skickar ett litet team av bara de bästa och mest modiga männen, utan det här jobbar man ju brett.
Ja, det är en massa tjänstefolk som eventuellt inte räknar så noga alltid. Men ibland kanske. Det beror på hur man räknar helt enkelt. Ja. Expeditionen ska ju kartlägga och Sibirien och letar efter nordostpassagen och helst skaffar Ryssland fotfäste på den nordamerikanska kontinenten också.
Mm.
Och sen det här med saltverk och allt att prata om. Det här bör man dela upp i 4 delexpeditioner. Och en delexpedition ska vara den vetenskapliga som då består av ungefär 600 man.
Mm.
Som främst då leds av naturforskare från Västeuropa. Och det här gänget, de kom iväg ensamma ett antal månader efter det att de andra redan har lämnat. Och jag får ju alltså känslan av ett stort blötslig park med en massa eljest personer av intellektuell typ som nu är på planlös vift i ett otrampat och laglöst Sibirien. Det är liksom, alltså man tänker ju snarare korsordslösare, skogsmullar, stensamlare och fjärilsjägare än Indiana Jones-typer, va?
Ja, så är det ju förvisso. Men jag tänker också på den ungefär samtida lappländska resa som Carl von Linné utförde, där han tog på sig stångpiskperuken och de smärta skinnbyxorna och sen med friskt mod marscherade i nordlig riktning.
Tycker du att Linné har Indiana Jones-vibbar?
Nej, men han är väl någonstans, återigen, vi gör en skala här. Om du har Bletchley Park-gänget som kedjar fast kaffekoppen i elementet.
Ja.
Och så har du Indiana Jones som är en påhittad arkeolog, men ändå någon slags vetenskapsman är han ju. Ja. Och så i mitten så har vi ju då Linné-typen som duktig naturvetenskapsman. Det ska han
klaga, ha. Han klagar ju väldigt mycket på att han får vatten i stövlarna och sånt där, va?
Ja. Och så tror jag att det var med de här 600 forskarna som ryssarna hade rekryterat och skickade iväg till Sibirien. I och för sig var det ett ganska fett kontrakt de skrev under, därför att man fick 10 hästar per man. Dessutom lät man frakta stora mängder europeisk kost med lika mycket vin, så att forskarna skulle kunna äta och dricka som man var van att göra. Det kommer jag inte ihåg från så många Indiana Jones-filmer.
Ja, det är ju mycket porslin och fina grejer som ska med, för att inte prata om alla böcker som de måste ha tillgång till. Ja, jag känner ändå att de hamnar lite på den lägre delen av skalan, var under Linné här.
Ja.
Och att det är lite som att släppa loss ett gäng kaniner framför en skockevävare kanske. Men det gör det. De har också en eskort på 14 soldater som ska skydda dem mot allt ont som finns här. De hade mycket de skulle göra på vägen också. Dyringarna skriver, de skulle studera landets geografi och geologi, kartera kuster och land och forska i meteorologi och folkliv. Där ingick tolkar, djur- och växtmålare, sekreterare, vetenskapliga assistenter, läkare och snickare. Detaljinstruktionerna var både omfattande och vidlyftiga. Experterna skulle bland annat redogöra för Sibiriens historia, dess olika folkslag och deras språk. De förväntades också att studera mammutbenens lagring i permafrosten, ta reda på lufttryck, ebb och flod, studera jordmagnetismens, djurens inre organ, särskilt mjälte och njure, och så vidare och så vidare.
Mm.
Och när det kommer till urinvånarna så hade man också den tydliga uppgiften att ta reda på huruvida de kunde röra på öronen eller inte.
Ja.
Så att det är mycket att göra här, va? Man ska kolla om männen har mjölk i sina bröst där borta. Ja, det är många punkter att bocka för där på den här listan.
Spindeln i nätet, huvudansvarig, kommer även denna gång vara Vitus Bering. Han har ju trots allt varit där tidigare och visat att han har god administrativ förmåga. Och det kommer behövas, för det är en koloss. Det är enormt mycket administration som kommer behövas. Med sig tar han frun Anna tillsammans med deras två minstingar som är 3 och 5 år gamla. Det Bering ska göra är att han ska agera sambandscentral från staden Jakutsk då i östra Sibirien.
Är det något man vill ha med sig på de här forskningsturnéerna, så är det ju en 10-åring och en 5-åring.
Ja, exakt. Det är ju ett barn i trotsåldern är ju jätteskönt att ha när man ska passera ett farligt träsk.
Det är lätta upp tillvaron lite.
Ja, det gör ju det. Alltså, ingenstans hade man väl egentligen goda logistiska förbindelser, men Jakutsk var ju det närmsta man kunde komma. Och skulle Vitus Bering förbli stationär där i Jakutsk, så kunde ju lika gärna familjen vara med, verkar inte minst Anna ha tyckt. Men då krävdes ju förutom husgeråd, porslin, möbler och så, att man också bär med sig Annas klavikord. Ett lite enklare piano.
Mm.
Och även ett enklare piano, ett ganska stort instrument.
Mm.
Och det är väl inte huvudsaken i den här berättelsen. Men klavikorden, jag satt och YouTubade ganska mycket om det. Det är, de har en liten tunga av metall som slår mot strängarna, vilket ger ett vackert ljud, men det har inte samma ton som ett riktigt piano eller en flygel för den sakens skull. Och de här var väldigt vanliga på 16 och inte minst 1700-talet. Om vi lägger lite klavikordmusik i bakgrunden kommer ni direkt känna igen det som att okej, nu är vi i kostymdrama. Det hör jag. Då vet man att det är klavikorden som spelar.
En av deltagarna som är med är ju också svensken Sven Vaxell, mm, som är sjöofficer. Och han kommer ju senare skriva en bok om det här äventyret, vilket antyder ganska mycket att han kommer att överleva. Han skriver om hur allt behövde improviseras hela tiden under den här resan österut. Det var proviant och utrustning som skulle dras fram över den här väldiga ytan, och ibland gjorde man det med slädar och ibland med småbåtar i de här rasande floderna. Och efter 4 år av nya strapatser och vedermödor så är Bering framme då i Ochotsk igen vid Stilla havskusten. Och nu äntligen kanske han kunde få sätta sig ner och... Vad är egentligen den där yxan? Någon som skriker då. Och då är det dags att bygga fartyg igen. Och så är det ju. Det var ju det som var uppgiften. För de ska inte stanna vid kusten, utan de ska ju ta sig till Nordamerika den här gången. Och då bygger man 2 mastade bryggar och ska skaffa proviant för 5 månader. Och dessutom ska varje fartyg ha 14 kanoner ombord också. Fartygen kommer heta Sankt Peter och Sankt Paul.
Mm.
Och en del av expeditionens uppgifter är ju att kartlägga den norra sibiriska kusten längs ishavet. Alltså längst norrut mot Nordpolen. Och det var ju allt utom enkelt. Försöken gjordes både med båt och släde för att ta sig dit. Men ofta gick det ju inte alls att ta sig fram för all is. Samtidigt så sitter då amiralitetet framför hemtrevliga braser någonstans i en rokokofåtölj borta i Moskva och börjar tycka att det tar en himla tid där borta med den där expeditionen egentligen. Och ett problem var ju då att Bering inte hade fått stöd som han hade utlovats av myndigheterna. Man tänker ju inte att det är jättesnofsigt kanske att vara lokalpamp i centrala eller östra Sibirien.
Nej.
Men är det där man är, så ska det inte komma någon dansk jävel och ge order om att man ska göra något som han säger. Och det var det de tänkte.
Det är nog inte så snofsigt, men jag kan tänka mig att det erbjuder en hel del autonomi.
Ja.
Man är precis van att ha ett visst rörelseutrymme. Ja. Ja, men det är ju anledningen till att Bering lämnar Jakutsk och beger sig till Ochotsk. Det är att han håller på att bryta ihop, och han skriver hem till Sankt Petersburg att det är ingenting som funkar. De lyssnar inte på mig, jag får inte breven i tid. Det här är ett virvar. Och då hade ju amiraliteten svarat till honom: Vitus, ta det lugnt. Nu gör vi så att du kan släppa helhetsansvaret. Det känns som det är mycket för dig nu. Och så gör du det du gör bäst. Du beger dig till Ochotsk och bygger fartyg där.
Ja, det är ju det de säger. Och då får han ju lite mindre på gaffeln att göra. Men det andra de gör, det är ju då att i traditionella anda hota de här lokala myndighetspamparna med tortyr. Ja. Ni skulle ju hjälpa vår expedition här. Fattar ni inte det? Och då blev det lite bot och bättring där då.
Viss foglighet lyckades man tvinga fram. Innan vi ger oss ut på sjön med Bering så tänkte jag foga in, för det är intressant, men det har inte så mycket med Berings framtida öde att göra. Men det är ju en av de här som är ute på expedition riktigt långt norrut som heter Semyon Tjeljuskin, som lyckas ta sig till den asiatiska kontinentens mest nordliga punkt efter en slädfärd på över 400 mil. Den här punkten heter ju också Kap Tjeljuskin efter honom. Och det är fruktansvärt långt norrut. Men man kan ta sig längre norrut om man vill. Inte på den asiatiska kontinenten, utan du behöver korsa ett litet vatten för att komma till Bolsjevikön. Och norr om Bolsjevikön så har du också Oktoberrevolutionens ö.
Ja.
Det var lite dimma och så, så Tjeljuskin såg inte de här öarna på andra sidan sundet. Utan 1913 hittade man öarna och de utforskades på 30-talet. Vilket lite grann framgår av namnen också.
Efter två år så är de här fartygen färdigbyggda och den 4 juni 1741 seglar de ut över Stilla havet. Och Sven Vaxell är ett av befälen på Berings skepp som är Sankt Peter. Det är 77 besättningsmän med där i början ska tilläggas. Efter bara ett par veckor eller någon vecka så hamnar de här skeppen i en storm som sliter dem ifrån varann. Och skeppet Sankt Paul ger sig iväg mot Alaska på egen hand sen.
Mm.
Och jag vet inte, men jag släpper Sankt Paul nu. Vi vet att de kommer komma till Alaska och sätta i land lite folk som försvinner och inte kommer tillbaka igen. Och sen lämnar de Alaska och åker tillbaka till Kamchatka.
Ja, det är ju det andra skeppets öde som är det intressanta.
Ja, så att nu håller vi oss vid Berings skepp Sankt Peter här. Den ryska skepsismen mot utlänningar fanns redan på den här tiden och gjorde ju då att flottan hade bestämt att stora beslut skulle fattas i så kallade skeppsråd.
Mm.
Och det här innebär att även om kaptenen var utländsk, vilket han ofta var, så hade de ryska officerarna ombord alltid möjlighet egentligen att övertrumfa kaptenen vid behov eftersom de var fler. Och ett sånt beslut som man tog redan innan man gav sig iväg ut på havet, det var att man skulle hålla en sydlig kurs mot Amerika.
Mm.
Och anledningen till det var att man ville hitta och mellanlanda på det så kallade Gamaland.
Ja.
Som då var en ö som fanns enligt en fransk karta utanför Kamchatka. Och den här landmassan var uppkallad efter Vasco da Gamas sonson. Problemet med den här ön var att den aldrig har existerat.
Den var fiktiv.
Ja, och under lång tid så seglade då Sankt Peter i en stor båge söderut istället för att segla rakt mot den amerikanska kusten.
Mm.
Man hade medvind mot Nordamerika och ändå tog det då alltså 6 veckor på grund av den här omvägen. Och Bering han oroar sig ju mycket för det här nu med det kommer bli proviantbesvär här och sen många har redan börjat få skörbjugg i besättningen och ingen vet ju hur kusterna vid Alaska ser ut. Eller om man kan fylla på några förråd där. Vi vet ju ingenting. Det enda vi vet är att när hösten kommer sen, då kommer det innebära att det blir en massa stormar och så blir det motvind också när vi ska hem istället. Så att det här, han är pessimist här.
Ja.
Och när man till slut då kommer mot Nordamerika och ser Alaskakusten, ja, då jublar och hurrar besättningen. Det är hattar som kastas i luften och folk kramas och hurra! Man svingar sig i rep där för masterna och jublar. Men Bering, han bara betraktar det där spektaklet surmulet och avstår från att ta framräckta gratulerande händer från de andra befälen. Han vänder på klacken och går buttert in i sin kajuta och mumlar om att vi vet ju ingenting, vi är vid världens ände här, långt ifrån all civilisation. Han tänker inte ta ut någon seger i förskott i alla fall. Den här människotypen känner man ju till.
För det här har ju hänt Bering vid ett tidigare tillfälle. När han först lämnade Jakutsk och kom till Ochotsk så blev han ju väldigt deprimerad över att ingenting var förberett. Man hade inte börjat odla någon mat, det var inga fartyg som hade börjat byggas. Så när han kom dit så orkade han inte ta tag i det utan han sjukskrev sig ju. Faktiskt mer eller mindre vad som hände att jag pallar inte med det här. Och när den nyheten nådde Jakutsk där då Anna Bering höll hus och höll på att förbereda för resan tillbaka till liksom, det egentliga Ryssland så vände hon 180 grader och begav sig istället raka spåret mot Ochotsk. 2 barn och klavikord i ryggsäcken. Och när hon kom fram till Ochotsk då fick ju Bering lite så här ny fart och geist och kunde bygga färdigt de här och ge sig vidare då. Det påminner ju jättemycket om när Gunnar Myrdal fick hedersuppdraget att göra den här heltäckande vetenskapliga undersökningen av den amerikanska socioekonomiska rasfrågan. Och han kommer till New York 1941 och får absolut ingenting gjort. Han klarar ingenting. Han klarar inte av att organisera skiten, varpå han ringer och bönar att frun Alva Myrdal ska lämna barnen i Sverige och åka över den Atlant där fullskaligt världskrig pågår för att hjälpa sin man att genomföra hans arbete. Vilket hon gör, och tillsammans färdigställer de den 1438 sidor långa An American Dilemma, en klassiker i sin genre. Bering hade ju det här Gunnar Myrdalska i sig, att när det kändes motigt så kunde han bara känna att det här går inte, jag klarar inte av det här.
Ja, jag har lite tankar kring det här. Dels så låter det som att någon här tycker att det skulle vara väldigt skönt att bara få sätta sig ner en stund. Men samtidigt så det kan man ju tycka utan att ha den här Beringska liksom pessimistiska auran i sig.
Ja.
Och det kan vara Gunnar Myrdal kanske också har det där, men det finns ju, det här låter som att man ger upp känslan. Jag tänker på folk som snarare tänker att det är onödigt att gå runt och bli glad över något nu, för det kommer snart bara bli tråkigt ändå.
Just det.
Alltså, man kommer med en glad nyhet till någon som alltid ändå hittar det negativa i sammanhanget och kommer att beklaga det.
Det är lite dysterkvist beteendet bara.
Att, ja, men det är inte säkert att man går runt och är liksom dyster avslut, om man bara ser det mörka hela tiden.
Ja.
Det här är ju väldigt, det finns det väl ändå människor i din närhet säkert som har det också i sig.
Ja.
Jag vill inte sitta och namnge folk, men de finns ju runt omkring.
Nej, men det låter som du fiskar efter något namn.
Nej, man måste ju inte gå till Gunnar Myrdal, menar jag bara.
Nej, det är, jag lite grann kofotade in min Gunnar Myrdal-jämförelse, ja, eftersom jag hade glömt bort den. Och när vi började prata om personlighetstyper blev jag glad för just det. Jag hade ju tänkt på Gunnar Myrdal tidigare.
Ja. Och hur som helst, en sån här person var ju Beving. Och i den här situationen i och för sig så var det väl också rätt att vara lite pessimistisk.
Ja, det är mycket skörbjugg, va?
Ja, det är det. Och den här botanisten Steller, han går i land då när man kommer till Nordamerika för att undersöka det här området. Skönt att ha lite fast mark under fötterna igen, tänker han.
Mm.
Den här besättningen på Sankt Peter har ju ofta skojat med honom. Man ser honom som en akademisk kuf, kan man säga. Och i början kunde det vara så att han gick ju runt där på båten, och då kom de fram ibland med honom med en karta och en allvarlig uppsyn så här, och frågade, är det sant att vi är på Atlanten? Och så där, ligger Maldiverna i Medelhavet? Och den här stackars Steller, han tog ju då noga och pedagogiskt på sig rollen att försöka förklara för de här sjömännen hur det förelåg egentligen, att vi är inte i Atlanten utan vi är, förstår ni, här borta vi, och sen när han tittar upp då så ser han ju att de håller på att bubbla över av skratt liksom.
Ja.
Som om den här karn skulle komma, han håller på med blommor, ska han komma och förklara för dem hur haven funkar och ser ut och ligger och sådär. Ja, det var ju, ja, han tyckte inte det här var jättekul, och han anar också att det är Bering som ligger bakom de här pranksen och så.
Alltså, han var ju lite egen också, han insisterade ju på att äta sin mat för sig själv, och han var den här typen av vetenskapsman som hade kastat peruken också, han gick omkring utan peruk, så en intressant figur ändå, också väldigt, väldigt intresserad av urfolken och deras kultur.
Och han tyckte ju att det var rätt skönt, som sagt, att gå i land där ett tag där han visste saker mer än de på båten gjorde. Och, men han får inte vara där så länge, för det kommer ett bud om att nu ska han tillbaka igen till skeppet, för Bering vill vidare.
Mm.
Han har ju varnat för att vi kan inte stanna för länge vid de här kusterna. Och det är ju ett jäkla mäckande här, och sakta, sakta segla fram längs okänd kust. Det är revor och det är sandbankar hela tiden som gör det farligt. Man måste ständigt ha koll på vattendjupet och skicka ner ett lod för att kolla hur djupt det är så man inte kör fast. Och dessutom är det hela tiden väldigt dimmigt och dålig sikt.
Mm. De seglar ju i en färd längs med de så kallade Aleuterna. Det är ju de här 150 öarna som går i en båge ut i Berings hav från Alaska då. Längst ut finns ju för övrigt den bas där amerikanerna på 60-talet fick för sig att testa vad som skulle hända om man provsprängde atombomber under jorden. Det höll man på den tiden. Idag är man mest där och mäter så att det inte läcker plutonium, vilket det inte gör hittills. Så det är ju bra. Stickspår i sammanhanget. Vitus Bering har ju inte plutoniumspill att oroa sig över, utan hans problem är ju kost, sjukdom, väder och att den segelbara säsongen håller på att ta slut.
Ja, det här är ju på vägen hem då, och då har ju folk som sagt börjat bli riktigt dåliga. Han hade inte plutonium att fundera över, som sagt, eftersom han och hans skepp är ju de första från den moderna världen som är vid Aleuterna.
Mm.
Däremot så bor det ju folk där, någon form av inuitfolk som de träffar på. De andra befälen hade länge argumenterat för att man skulle fortsätta mäta och följa kusten. Bland annat då Sven Vaxell och en Kitrovo, som är de som är högsta befälen förutom Bering där då.
Mm.
Men efterhand börjar den här Kitrovo också att bli lite orolig över att så många försvinner bort i Skörbjugg och inte kan arbeta helt enkelt. Man vet ju ingenting om det här med brist på C-vitamin vid det här laget, även om man håller på att laborera en massa med vad Skörbjugg kan bero på. Och på hemvägen så börjar ju de här höststormarna att väka emot fartyget. Steller skriver att vinden slår mot dem med, citat, ett så fruktansvärt tjutande raseri och en sådan vrede att vi i varje sekund riskerade att förlora masten eller rodret, eller rent av skada själva skeppsskrovet.
Mm.
Vågorna slog som kanonskott och vi förväntade oss hela tiden att sista avgörande slaget var kommen och vår död. Vågorna var så höga att det blev mörkt som natten ombord ibland när de närmade sig. Och sen slog in över däcket med full kraft. Då. Så att det är ju väldigt mycket storm där ett tag. Och när stormen efterhand har lagt sig så är det någon som ropar om att man har land i sikte. Och besättningen är ju, där många är både febersjuka och groggy av att man dricker konjak hela tiden, och så tittar de upp där över velingen, vad är det land där? Ja, det är land, minsa. Och väldigt vilset och förhoppningsfullt tittar man ju då mot horisonten här. Och sen följer ju då ett dramatiskt och ganska uppslitande skeppsråd. Vaxell och den här Kitrovo är de som har begärt det här skeppsrådet, och de vill kasta ankar och gå i land här nu. Och Bering själv, han har ju också blivit sjuk vid det här laget och ligger i sin säng under det här rådet och är väldigt svag. Och han tycker att det låter väldigt osäkert att försöka gå i land. Han menar på att de har ju vatten så det räcker. De har 6 tunnor. Det är bättre att fortsätta segla vidare tills vi är säkra på vart vi är. Och att gå i land här där vi inte riktigt vet om det är Kamchatka, det är ju kanske osäkert och så. Och det är också någon mycket viktigt i rummet som lyfter frågan. Är vi säkra på att det är Kamchatka? Och då skriker den här Kitrovo, det är Kamchatka, det sätter jag mitt huvud på. Och Bering, han orkar ju inte hantera det här grälet, utan han låter sin adjutant då ta över hans roll, och så vänder han väl på sig i kojen och tittar in i väggen. Och då blir det handgemäng mellan hans adjutant och Vaxell och Kitrovo som flyger på den här adjutanten, så han måste fly i rummet. Och det är den 6 november som det här händer, och Bering, han tappar alltså kontrollen egentligen över kommandot över båten och besättningen. Och man bestämmer att skeppet ska styra in mot land, och det är fullt med vågor och elände här nu.
Det man har gjort då är att man har skickat ner ankaret utanför en sandstrand. Men då kommer några riktigt, riktigt höga vågor och träffar fartyget, så att trossen till ankaret, den går av. Och så börjar man driva utan att ha någon sorts kontroll på det. Ja, det kan gå riktigt illa det där. Men då kommer en till våg, en stor svallvåg, och liksom lyfter skeppet och lägger ner det lugnt i en lagun där det är ganska... Det är lugnt vatten, helt enkelt. Lugnare vatten, makligare sjö, och vid horisonten lyxalighetens ö, som Kjell Höglund en gång sjöng.
Lugnare vatten, makligare sjö, och vid horisonten lyxalighetens ö. Vågorna häver sig i tysta tunga kullar, havet är moder.
Om man med lyxalighetens ö menar Beringsö, för det är inte Kamchatka som man har tagit sig i land på.
Nej, det är ju inte det. Var det inte någon som satt sitt huvud på att det var det?
Jo, det var det.
Ombord nu finns det 65 man kvar och 34 av dem är alldeles för sjuka för att göra något annat än att ligga ner i princip.
Mm.
Men det är några, för de är inte inne vid landen utan det är någon kilometer ytterligare in till land så man behöver ju frakta människor då med småbåtar in.
Mm.
Och en av de första som tar initiativ till det är ju Steller som inombords när man har kommit till land börjar fundera på om det verkligen är Kamchatka.
Ja.
Det är ett trädlöst land och han ser väl lite djur också kanske som inte riktigt borde finnas där. De bär i land de sjuka, lägger dem i en dal där de friska då gräver sandgropar och slår upp en tältduk som någon form av skyddande tak åt sjuklingarna.
Mm. Man känner ju igen den här delen av berättelsen. Det är precis som när ingenjör André och gänget går i land på Vitön. När man går i land på ön, då är de riktigt mörka delarna nära.
Ja, det kan man säga. Veckorna på den här okända platsen börjar rulla på och det är som du säger tilltagande elände. Vaxell och Kitovo, de blir så impopulära för att de har tagit det här beslutet så att de blir bortjagade av besättningen från lägret. Så de måste gömma sig i skeppet för att folk är så arga på dem helt enkelt.
Ja.
Bering är som sagt en av de sjuka och han och Stelle börjar umgås mer lättsamt nu än vad de har gjort tidigare. Den här botanisten verkar visa sig nyttig ändå, vilket han inte hade tänkt sig kanske, Bering. Han hittar ju örter som lindrar skörbjuggen ändå och bjuder många på det och sådär, även om de inte blir helt friska. Han skjuter ju också ripor som han bjuder Bering på. Och så sitter de där och pratar och till slut så frågar ju Bering rakt ut bara, tror du att vi är på Kamchatka? Och då säger ju Stelle att ja, jag har ju sett ganska stora sjökor här som inte finns på Kamchatka inte. Och så har han hittat en rävsax som inte är av järn utan av musselskal. Och det är musslor som inte heller finns på Kamchatka. Och det här, de här svaren lite grann lindar ju in då faktumet att de inte är där de borde vara. Men den här rävsaxen antyder ju att det finns rävar. Och det gör det. Det finns massor med rävar blir de varse under vintern. Besättningen är ungefär, ja, de är ungefär som en skock kaniner som har blivit lössläppta framför fjällrävar.
Och då är det också inte pigga kaniner med spring i benen. Utan det här är kaniner som är svårt sjuka och nu ska springa ifrån fjällrävar och rödrävar eller blårävar som de kallar de här Beringsörävarna.
Ja, precis. Ja, det är inga stora starka sjömän det här. Och rävarna är inte bara 2-3 stycken utan det är ju mängder med rävar, va? Och de rävarna är ju också väldigt, väldigt hungriga. Steller hävdar att han och en sjöman dödade 60 rävar på en enda dag utan att ens märktes att de blev färre. Det här är ju kampen mellan människa och räv blir nästan brutal på någon form av filosofiskt sätt. Du skrattar här. Ja, men ja. Det låter konstigt kanske, men alltså, det är ju som att räven representerar den brutala naturen där hungern är drivkraften som gör att rävarna av en självbevarelsedrift och desperation ger sig på allt som går att äta. Och här har det kommit en massa mat som inte verkar röra jättemycket på sig. Och de anfaller inne i lägrets hålor. Och de biter på stövlar, drar av strumpor och byxor och vantar på de här sovande sjuklingarna. Och sjömännen, de är ju förbannade på de här jäkla rävarna. Så de svarar ju med att knäcka benen på rävarna, sticker ut ögonen på dem, sätter eld på pälsarna. Och ändå blir inte rävarna avskräckta. Nej. Det är som om de var någon slags grekiskt, mytologiskt rävväsende av envishet här. Det linkar runt halvblinda rävar som går fram mot de här skörbjuggsargade kararna som har så ont i tandköttet att de gråter av smärta på grund av skörbjugg. Så det här är ju, den här ön är ju helvetet på jorden.
Ja.
Det är ju inte som den där, vem du sa att det var som sjöng att det var något annat trevligt ställe. Ja, det är inte det.
Nej. Men varför jag skrattade är ju två anledningar. Det ena är ju att det brukar ju inte vara räven som intar rollen i den här.
Nej.
Man versus Wild. Det brukar vara någon stor farlig björn eller bara den karga vildmarken eller så, men här är det räven.
Jo, det är något roligt där förstås. Ja.
Ja, och det andra är ju att men senast igår kväll så satt jag ju och läste Rävjakten, Pettson och Findus berättelsen för min son, och det är ju väldigt långt ifrån att bygga en höna av en ballong som man fyller med peppar, sätta ut lite fyrverkerier och bygga en spöklinbana för att skrämma en stackars halträv. Och den här mycket episka uppgörelsen mellan människa och räv som äger dem där på Beringsö.
Ja, jag har också hamnat i den här situationen under veckan eftersom det är mycket rävar i Pettson, va? Mm. Och nu som sagt, när vi har också skaffat egna hönor, så är det mycket prat om att stänga ordentligt så att det inte kommer någon räv och sånt där. Och vid något tillfälle så har jag ju fått frågan då om rävar är farliga också för människor. Och de har ju sagt nej då. Och så har man tidigare på dagen läst om det här liksom. Men nej, det är helt ofarliga.
Du behöver inte oroa dig. Det är under vissa mycket speciella omständigheter.
Mycket extrema förhållanden, så kanske de kan vara lite irriterande. I slutet på november så lägger sig det här skeppet som hade var i lagunen då på sidan och kapsejsar helt enkelt. Mm. Och i panik då så lyckas ju några av männen rädda lite gryn och mjöl ifrån skeppet innan det typ helt blir förstört. Och synen av det här skeppet som går under gör väl också att Berings sista hopp också går under, är känslan. Den 19 december 1741, eller den 8 december om man går enligt dåvarande rysk kalender, så dör slutligen Vitus Bering i en sandgrop på det som vi idag kallar för Beringsö. Sture Näslund i Populär historia skriver så här: han hade då legat 4 veckor i en delvis igensandad grop nära stranden. Länge trodde man att det var skörbjugg som tog hans liv. Men när kvarlevorna hittades av arkeologer 250 år efter hans död noterades att tänderna var friska. Troliga dödsorsaker är någon infektion eller problem med njurar, lever eller hjärta. Georg Steller skrev i sin dagbok att Bering dog mer av hunger, kyla, törst, ohyra och sorg än av någon sjukdom.
Vad hemskt de har det här på Beringsö. Men det är ju trots allt så att de som inte har strukit med i skörbjuggen eller bara gett upp, blivit krossad över hur vedervärdigt allt är, de har ju via den rika tillgången på säl, på Ställers gröna örter, på färskvattnet som man också hittar på Beringsö.
Och utter.
Inte att förglömma. De har ju börjat bli friskare. Och friskare. Och helt plötsligt kanske den där kampen mot räven också känns enklare när man inte är så fruktansvärt, fruktansvärt sjuk. De är väl ett 40-tal som är kvar i livet. Med Sven Vaxell som högst ansvarig numera. De börjar ju fundera på hur fasen ska vi ta oss ifrån den här ön. Och så tittar man ju lite nedstämt på det där kapsejsade fartyget, tänker att nu hade det varit bra med våra timmermän. Synd att de alla ligger döda
i skörbjugg, uppätna av rävar.
Men man ska aldrig underskatta en kosack med gott självförtroende. Och det är ju en sån som är kvar där. Han kliver fram till Vaxell och säger: ge mig måtten så fixar jag ett nytt fartyg. Jag var med där i skeppsvarvet på Ochotsk när vi byggde fartygen. Jag vet mer eller mindre hur man gör. Jag fixar det. I alla fall är det ju typ så Vaxell beskriver det. Mm. Att han skissar upp 12 meter långt, kanske 4 meter brett. Vore ju bra om du kan fixa någonting sånt. Så börjar han bända och såga och spika. Och bygger ett sjödugligt litet fartyg som man kan lämna Beringsö på.
Ja, de har ju inte så mycket annat för sig egentligen än att satsa på det här nu när de också mår lite bättre.
Nej, alternativet är att stanna kvar på ön och bygga upp någon ny slags civilisation. Då. Och den kommer ju bli kortlivad. Max en generation, några nya generationer blir det ju inte, men...
Nej, Så de åker därifrån och det gör de i augusti 1742. Och då tar det faktiskt bara 4 dygns resa västerut innan de når Kamchatka.
Ja, skulle ha lyssnat på Bering.
Ja, exakt. Tänk om de bara aldrig hade gått i land, va? Då hade de ju klarat sig utmärkt, eller utmärkt bättre i alla fall. Och då kanske också Stellers sjökor hade klarat sig åtminstone några decennier till.
Ja, kanske.
Ja, kanske. De är 46 man kvar i besättningen som överlever i alla fall. Under tiden de har varit borta så har ju det andra fartyget, St. Paul, varit ute och letat efter dem förstås utan framgång. Och till slut så trodde ju då alla att ja, men St. Peter och hela besättningen är förlorade. Jaha, så kan det ju gå. Vad gör vi med alla prylar nu som de ogifta i besättningen hade? Ja, men det är ju dumt att låta det bara ligga. Vi säljer det på auktion och sen skänkte man pengarna till någon form av välgörande ändamål. Så när de kommer tillbaka här nu så har ju många av dem inga ägodelar kvar, för de är sålda liksom.
Mm.
Men det kanske inte var så mycket att hänga julgranen med det ändå. Jag menar, de var ju inte stormyka de flesta. Så att de var väl glada att de kom i land helt enkelt.
Då om det börjar vara dags att avrunda det här avsnittet, så har jag tänkt på det när jag suttit och förberett manus, att det är lite svårt med tonträffen här i slutet. För den här mycket stora expeditionen, den kan väl på ett sätt beskrivas som en katastrof. Det är en undergångsberättelse där bara ett fåtal klarar sig i livet. Den påminner ju mycket om den typen av expeditioner när allt går åt pipan. Men å andra sidan så kan man ju lyfta fram att de här 10, ja, nästan mer än 10 åren som de olika delarna av expeditionen pågick i själva verket var en stor framgång. Det är ju enorma mängder data som man tar fram här till kartverksamheten. Det är kartläggning av flora, fauna och de olika urfolken. Som helt ny kunskap. Linné var ju superimponerad till exempel och tänkte att mängden data man har samlat in här kommer ju vi andra dödliga förbli i skuggan av. Så det är ju omfattande.
Det är så mycket så att det är svårt att sammanställa alla fakta i någon slags enhetlig presentation här.
Ja.
Och det tar ju ganska lång tid innan man börjar uppskatta hur värdefullt det här var. Det är ju från 1766 så anställde Vetenskapsakademin en Peter Simon Pallas som hade mycket energi och som ägnade mycket möda åt att veta ut vad man faktiskt hade kommit fram till under de här expeditionerna. Och förutom att den här stora expeditionen hade allt det här vetenskapliga värdet i sig själv och kartläggningarna av både marker och växter och djur och människor också för den delen, så bidrog ju det här också rent politiskt till att göra Ryssland till en stilla havsmakt.
Mm.
Och att kejsarinnorna, som det oftast handlar om på 1700-talet, fick grepp om hur deras imperium såg ut egentligen.
Mm.
Och Näslund skriver så här då: tusentals dokument hamnade i de ryska statsarkiven och blev liggande där. Än idag är de i stor utsträckning ett outnyttjat källmaterial. För eftervärlden framstår Berings andra expedition som en av de fruktbaraste bedrifterna i den geografiska forskningens historia. Trots det tragiska slutet. För det är klart att det är tragiskt också. Men det är väl fler som har lagt sig på det geografiska altarets skull för forskningen och så att säga.
Vilken martyrdöd.
Sen är det sällan som Vaxells roll under det här skeppsrådet beskrivs särskilt noga, känner jag. Han får ju oftast istället cred i sådana här översiktsverk för att han då har tagit ledningen för expeditionen efter att Bering dör. Och han är den som ser till att man kommer därifrån. Och då får vi komma ihåg att det är han själv som mycket beskriver det här. Och att han lanserade idén om att vi ska bygga ett nytt fartyg av vrakdelarna. Det är ju han, va, som säger det här också.
Just det. Det kan vara kosacken som gjorde det på egen hand.
Alltså, när man går igenom översiktsverk åtminstone, så är det ju mer en positiv roll som Vaxell får. det är inte lika ofta som det lyfts fram att det är hans fel att de hamnar på den här förbannade ön från början.
Nej. Han är ju märkligt tyst om vissa saker. Vaxell har ju sin son med på fartyget också, som bara försvinner ur berättelsen. Det tar han inte upp. Så att sannolikt stryker han väl med. Ja, men det är fint ändå att vi får ge Vaxell en skopa av sleven så här några hundra år senare också. Det kan han ha.
Det kanske han kan ha. Sen om det stämmer att det var hans idé, så ska han väl ha någon eloge för att de tog sig därifrån med.
Och med det så är vi väl i mål med den stora nordliga expeditionen.
Det tycker jag vi är. Tack till Bering och alla andra som var med på den.
Så är det. Ha det bra. Vi hörs igen nästa söndag.
Det gör vi. Ha det bra. Hej hej.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.